Kära lyssnare, du lyssnar ju på podd. Det betyder ju att du är intresserad i alla fall lite grann av nya format för medier. Kanske har du också börjat lyssna på en del av de böcker som du förr brukade läsa. Marknaden för ljudböcker har exploderat under de senaste åren och är nu större än den för tryckta böcker. År 2020 var bara 43% av alla sålda böcker fysiska i Sverige. Men vad innebär det för själva berättelserna? Är ljudböcker bara ett nytt format att lägga till alla andra? Eller förändrar formen också villkoren för författarna och därmed för litteraturen? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, för författarna så är bokmarknaden också arbetsmarknaden. Och när den förändras är det som om arbetsmiljön för de som skriver blir en annan. Med oss för att prata om ljudböcker har vi då Kristoffer Ahlström som är reporter på DNs kulturredaktion. Välkommen Kristoffer.
Tack så mycket, tack.
Du, hur gör du? Läser eller lyssnar du?
Jag hade en väldigt flitig lyssnarperiod när jag var pappaledig och gick med barnvagnen. För då var det liksom sånt perfekt sätt att tillskansa sig litteratur medan man gjorde annat. Men sen återgick jag till mitt vanliga beteende efter det, så nu läser jag enbart. Jag läser dock inte fysiska böcker utan läser bara e-böcker, och jag är liksom en notoriskt otrogen läsare. Jag tror jag läser så här 14 böcker samtidigt, vilket väl också är faran med sånt enormt utbud som nu finns liksom i när böcker har digitaliserats. Så att det är väldigt svårt att fästa uppmärksamheten konsekvent på en och samma bok när man är så medveten om alla andra böcker jag skulle kunna läsa samtidigt.
Du, just nu så ser vi ju en väldig boom för ljudböcker. När började den där vågen?
Ja, om man kan säga att det finns en tydlig brytpunkt i alla fall. För att jag menar, ljudboksformatet har ju sedan det blev i strömmad form. Alltså när det övergick från att man var tvungen att ha 22 CD-skivor i bilen och gick över till att bli liksom mobilt så man kan lyssna i mer eller mindre var man än befinner sig. Så har det varit liksom en ständigt växande marknad, och brytpunkten skedde ju då liksom med 2020 års försäljning där varannan bok var en ljudbok och bara 43% var fysiska böcker. Så kan man väl säga det. Och sen har vi ju de två senaste åren har all bokförsäljning ökat, även fysiska böcker, vilket man då antar är en effekt av pandemin, det vill säga att fler är hemma och läser om dagarna. Mm. Men både fysiska böcker och ljudböcker har ökat, men fram tills alldeles nyligen så var liksom den tydliga trenden att fysiska böcker tappade konstant.
Mm. Så att de tryckta böckerna plötsligt började sälja mer var lite grann ett trendbrott för dem, eller?
Ja, precis. Det är verkligen så. Det var 2020, och vad man förmodar i prognosen för 2021 så kommer det bli liksom en ökning.
Mm. Du, när man tittar på ljudboksbranschen då, vem är det som tjänar på ljudböckerna?
Ja, det är ju precis som diskussionen har varit kring liksom kring musik. Det är ju plattformarna som i första hand tjänar pengar, och sen är det ju förlagen, och sen är det då författarna. Och det här är intressant, för att med de författare jag pratar med så är det väldigt få som själva ens vet hur mycket de tjänar per ljudbok. Och det är ju såklart att göra med att olika förlag och olika avtal med ljudboksplattformarna, men även att olika författare och olika avtal i sin tur med förlagen. Så det är väldigt luddigt, och jag vet att Författarförbundet har varit väldigt aktiva att liksom försöka få fram så att författarna ska bli mer medvetna om hur mycket de faktiskt tjänar på ljudboken. Men klart är det för att det är mindre än vad man tjänar på en fysisk bok, och där i har det varit en långtgående konflikt.
Det är ju väldigt intressant det här med hur vi lyssnar och tar till oss böcker på det sättet. En del menar att det här är en revolution, och andra säger att nej, men det kanske ändå inte är. Vad skulle du säga? Är det här något helt omvälvande, eller ska man se på ljudböckerna som ett nytt format bland andra? Att inget kommer att dö utan att de kommer att leva parallellt? Jag menar, många pratade ju om att biograferna skulle dö. Det har de inte gjort, även om de kanske har förändrats.
Ja, nej, precis. Tittar man på biografen är det intressant hur utbudet har ju verkligen förändrats. Vilka filmer som liksom går upp på många dukar och får stanna kvar. Det är liksom de som är anpassade för bio som gör sig sämre på en skärm. Det vill säga stora spektakel, superhjältefilmerna och så. Och det är väl lite det man misstänker och är orolig för vad gäller ljudboksformatet. Att det bara ska vara en viss typ av berättelser som gör sig bra där. Men som är komplexa och smala berättelser kommer få det svårare att nå ut, och de som inte kan skriva liksom ljudboksanpassat kommer kanske inte vara lika efterfrågade av förlagen, av agenturer, av lyssnare. Och det är väl där man är orolig att det liksom ska uppske en klyvning av marknaden. Och sen frågan om det är en revolution vad gäller format, så är det såklart inte så, för att jag menar, ljudligt berättande eller muntligt traderande som vi brukar säga var ju liksom långt innan skriftspråket eller liksom tryckpressens intåg. Så det är klart att det här liksom de gamla grekiska myterna och så vidare som man brukar säga liksom urberättelserna uppstår ju vid muntligt berättande.
Ja, på ett sätt är det ju lite grann back to basics här kan man ju också säga, eller hur?
Ja, absolut, så är det.
Det är ju intressant här hur det här påverkar inte bara bokmarknaden utan även författare. Och DN har ju talat med aktörer inom hela bokbranschen för att höra vad som händer. Men du har ju gjort intervjuer med 22 svenska författare om hur de ser på det här. Vad var det du var mest nyfiken på att ta reda på?
Ja, då var jag nyfiken på just det här som jag tog upp nyligen med huruvida formatet påverkar innehållet och om man som författare blir mer medveten om sitt sätt att skriva, om man kanske börjar justera eller förändra sitt sätt att skriva för att passa bättre för ljudboken. För det man ska säga grovt generaliserat kan man väl säga att en tryckt bok kräver att du liksom inte gör någonting annat. Den kräver din fulla uppmärksamhet för att du ska liksom följa med i berättelsen. Ljudbokens förutsättning verkar däremot vara att det ska vara någonting man kan göra medan man gör annat. Det vill säga att man ska kunna ta till sig litteratur simultant samtidigt som man diskar eller vad man nu gör. Och att bara lyssna på en ljudbok upplever jag som, det är ganska suvande faktiskt. Så det verkar mer som att liksom böcker för ljudboken måste vara mer strömlinjeformade, förenklade, inte så mycket poetiska utvikningar i språket, inte för många rollfigurer att hålla reda på, inte för många tidsperspektiv som man hoppar mellan, utan det ska vara liksom väldigt enkel och rak berättelse, gärna i ett jag-perspektiv så att det inte blir massa namn man måste hålla reda på och så. Och då är ju, var jag lite nyfiken på hur författarna reagerar på det, och särskilt då nu när ljudboken är det största formatet och den största möjligheten att nå ut och hitta läsare eller lyssnare, hur tänker man då kring sitt arbete och värv?
Vi ska alldeles strax prata lite mer om vad du fick veta. Jag ska ta en paus. Studio DN idag, vi pratar med Kristoffer Ahlström som är reporter på kulturredaktionen, och vi pratar om ljudböcker. Du har ju intervjuat då över 20 författare. Om man tar ett halvsteg tillbaka då, hur mycket tänker författarna på marknad och försäljning överhuvudtaget när de skriver? Det är ju att ljudboken kommer, gör ju inte att det plötsligt finns en publik. Den har ju alltid funnits där och marknadsavdelningen har alltid funnits där.
Ja, men det visar sig när jag pratar med författare att de är kanske mer medvetna än man vill erkänna. Man vill ju gärna tänka på författaren som den isolerade geniet som inte behöver ta hänsyn till något. För att liksom, till skillnad från andra kulturprodukter där det finns massa andra viljor inblandade, så är verkligen författarskapet väldigt renodlat så. Att det liksom ofta är en persons vision och vilja som dominerar. Men det visar sig att även saker som liksom, och man tänker på, kommer den här boken översättas? Hur kommer det här stycket jag skrev nu då att förstås och tolkas och ta sig ut? Det kanske en ren liksom svensk företeelse beskrev som ingen i ett annat land kommer förstå. Så det finns liksom hos många, tror jag, en medvetenhet om att verket i någon mån uppstår i kontakt med liksom en mottagare och hur den mottagaren då reagerar. Men det är ju klart att man tänker väl ofta så här att det här stycket var inte tillräckligt, jag kom inte tillräckligt nära känslorna, det var inte tillräckligt gripande. Så jag tror att hela tiden finns det liksom i bakhuvudet hur det ska uppfattas när man har skrivit. Och sen blir det kanske särskilt påtagligt då om det finns en slags uppsättning regler eller förhållningssätt för hur man ska eller bör skriva för att fungera i det nu största formatet då.
Mm. Så vad säger de här författarna? Har de anpassat sitt sätt att skriva? Eller räknar man med att det ska bli så?
Vissa har försökt att tänka på liksom att göra det mer storydrivet så att det liksom inte ska vara, att det ska vara ett rappt tempo och korta kapitel och så, men har liksom känt att det har, man har fått göra avkall på kvaliteten, att det liksom har blivit sämre av det. Vissa känner snarare liksom ett starkt kraftigt motstånd mot att man skriver för att man liksom drivs av en väldigt stark vilja att berätta något och berätta på ett särskilt sätt, och då blir det liksom väldigt frustrerande om man hela tiden måste tänka på hur man ska forma sitt språk och hur liksom det kan väntas tas emot. Sen finns det ju även liksom en större debatt kring det här, till exempel att ljudböcker kostar att producera, det kostar för förlagen. Alla böcker blir inte ljudböcker av den anledningen. Det kan vara att förlagen inte har tillräckligt ekonomiska resurser eller att en bok inte bedöms ha tillräckligt stort kommersiell potential, och då hamnar de ju utanför den här marknaden som nu är den största. Och vad innebär det för liksom den här lite smalare litteraturen? Och så det finns liksom de farhågorna också, nästan ut demokrati perspektiv. Och sen är det då, som vi var inne på tidigare, det ekonomiska, att liksom ljudböcker säljer mer, och det är lite knepigt också, för vad innebär en såld ljudbok numera? Är det att någon har laddat ner den på en strömningstjänst till exempel, jämfört med en fysisk bok där du betalar liksom lika mycket för en bok som hela månadsprenumerationskostnaden på en ljudbokstjänst. Men i alla fall, eftersom ljudboken nu är större men ger mycket lägre ersättning per exemplar till författarna, så även om volymerna ökar så minskar ju ersättningen för dem, och det är de ju väldigt bekymrade över.
Jag vet också att ibland så resonerar man kring att en ljudbok som ju kan kannibalisera en del på den fysiska försäljningen, då kanske man resonerar som att det är bättre att tjäna några slantar på fysiska böcker istället för att slänga bort dem på en ljudbok. Så det där tror jag också finns. Men några av författarna som du har pratat med vittnar ju också om att de faktiskt har hamnat i diskussioner med sina förläggare eller redaktörer, att man eller gått på kurs för att lära sig skriva. Och Torbjörn Flykt, som är en av dem som du citerar, han gör en jämförelse med att det är lite som att skriva barnböcker, att konflikten måste komma direkt, alltså att man sätter någon slags vad det här handlar om. Och det som du var inne på, att det får inte vara för många personer och man ska ha korta kapitel och man kan inte hoppa för mycket mellan olika kanske tidsplan och sådär, inte vara för förvirrande. Var det många som hade uppmanats att skriva på ett annat sätt?
Det var ett par som hamnade liksom i konflikt med redaktörer som har försökt att gör berättelsen enklare och liksom ta bort tidshopp och så att det ska vara förvirrande för läsarna. Men det fanns även vissa som kände liksom att det kanske är bra att anpassa sig, att det till och med kan vara liksom bra för kreativiteten. Det kan ju vara så ibland att liksom kreativitet är en så väldigt flyktig sak, så kan det vara nyttigt med liksom ramar och förhållningssätt, hur man ska tänka för att liksom styra sitt tänkande. Sen fanns det också det som inte kom med i artikeln, men som en person sa som jag tyckte var intressant, att det kommer kanske liksom skrivas mer ljudboksanpassade versioner av redan publicerade böcker, precis som det görs liksom lättläst versioner av böcker idag för folk från andra språkområden eller barn, som sagt. Mm. Och att man liksom, för redan nu så skrivs det ju på de här strömningstjänsterna, så har man ju författare som skriver direkt för ljud. Det vill säga att man håller stenhårt på de här reglerna och boken är inte ens tänkt att ges ut i tryckt format. Det ska bara funka som just ljud.
Mm. Du är ju också romanförfattare vid sidan av journalistiken här. Hur tänker du själv på publiken när du skriver?
Ja, det var ju själva upprinnelsen till artikeln, för jag är själv väldigt medveten om det där och liksom, jag hade bland annat ett utkast till en fjärde roman som jag sen insåg bara, gud, det är så många karaktärer som pratar här. Det är svårt nog i skriven form att hänga med vem det är som för ordet och vem liksom, vad den hade för relation till de andra. Jag tror att ljudbok skulle förmodligen vara omöjligt. Och då tänkte jag, ja, det här är väl en slags, ja, är det självcensur eller är det ett sätt att liksom effektivisera berättandet? Man vill ju ändå ha en berättelse som är liksom insugande och få med folk på tåget. Och bland annat då i den här enkäten gjorde sig Malin Persson Julito som säger sig, ja, men det kanske handlar rätt mycket om att möta lyssnaren på liksom deras förutsättningar. Mm. Att man kanske, ja, att det kan vara bra och liksom anpassa sig. Så jag vet inte, jag vill ju självklart vara fri i mitt skapande, men visst är man absolut medveten om det här. Och jag tror att för min egen del kommer det säkert att ha en påverkan.
Ja, ofta är ju begränsningar, kan ju vara väldigt inspirerande. Alltså, det är ju mycket svårare att skapa ett vakuum än att få en väldigt tydlig ram.
Ja,
det är faktiskt så.
För min egen del, om man pratar liksom om det journalistiska, så var pandemin på ett sätt ganska givande artikelmässigt, för det blir så tydligt att det här är det enda som sker i världen just nu, så nu måste vi förhålla oss till det och utgå ifrån det, liksom vilken vinkel och vilken artikel vi skriver. Mm.
Du, vad heter det, förlagscheferna, om författarna då delvis i alla fall är oroliga för hur det ska påverka dem, så är ju förlagen verkar inte riktigt lika oroade. Varför inte då?
Jag tror för att till stor del handlar det om, dels såklart att det här går ju väldigt bra nu, det är ju väldigt liksom en uppåtpekande trend och har varit det väldigt länge, ser inga tendenser till att det skulle mattas av med ljudböcker, men även att digitaliseringen har ju medfört att läsare och lyssnare får liksom en bredare tillgång till författarnas tidigare verk. Det är ju sånt som kan ha varit väldigt svårt i tryckt form, för att ja, de försvinner ur butiker, de upplagor tar slut och har man tur kan man hitta på någon antikvariat någonstans. Men nu finns det liksom i allt större utsträckning samlat på de här sajterna som man kan liksom förkovra sig i och fördjupa sig i ett författarskap som inte fanns tidigare.
Har folk glömt att det finns bibliotek eller?
Ja, fast även där finns det ju liksom, det görs ju rensningar där. Jag menar, det, ja, den enorma mängden böcker som ges ut konstant, så är det klart att det säger sig själv så att allt får inte plats.
Nej. Avslutningsvis bara, vad ser du själv framåt? Vilken del av den här marknaden tycker du själv är mest spännande att hålla ögonen på?
Ja, jag tycker ju fortfarande att det är intressant att e-boken inte har fått någon större uppsving i Sverige, att vi fick liksom en ljudboksboom istället. Men om man tittar framförallt i länder där Amazon etablerar sig och deras liksom Kindle-läsare och Kindle-format, så har ju e-boken vuxit enormt. Men här i Sverige är det nästan som att vi antingen hoppar över det och gick direkt på ljudet, eller så kommer den, jag menar, vi har knappt märkt av Amazons närvaro i Sverige trots att de har funnits här nu i över ett år. Och så det är kanske liksom en tidsfråga innan det sker. Så det tycker jag ska bli spännande att se. Mm.
Stort tack för att du var med då, Kristoffer.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkademenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.